Vi ber en bön tillsammans. Herre, tack att vi får samlas till gudstjänst, Herre. Tack att vi får vara här för din skull, Herre. Vi får komma i tillbedjan inför dig, Herre. Tack att vi får lägga den här predikan i dina händer, Herre. Jag ber att det som jag har förberett och som kanske är från dig, Herre, skulle få fäste, Herre. Och det som bara är från mig själv, Herre, det ber att det skulle få glömmas bort, Herre. Men jag tackar dig för att du vill tala genom ditt ord den här stunden, Herre. Och vi lägger den i dina händer, Herre. I Jesu namn. Amen. Och kul att se er. Vi är mitt i ett predikotema som vi kallar för Exodus. Exodus betyder uttåg och är också den engelska titeln på Andra Mosebok, den boken som vi utgår från i det här predikotemat. Förra veckan så var Hans Jansson här ifrån Huskvarna och han predikade om hur Mose hade ett livsförvandlande möte med Gud vid den brinnande busken. Om du inte var här förra veckan så är ju ett hett tips att gå in på våran Spotify och lyssna på denna predikan. Jag var inte heller här förra veckan, men jag har lyssnat i kapp på Spotify och kan varmt rekommendera om du missade förra veckans predikan. Efter att Mose är vid den brinnande busken och får sitt kall ifrån Gud så kommer han tillbaka till Egypten och han får makt att utföra en del under framför farao. Och ni som kan den här berättelsen, ni vet att det är här som de 10 plågorna kommer. Kanske finns de där någonstans långt bak i bakhuvudet från någon söndagsskola någon gång. Idag så ska jag läsa en text ifrån den 10:e plågan. Och jag har egentligen inte tänkt att fokusera så mycket på själva plågorna, utan egentligen på inrättningen av den judiska påsken som kallas för Pesach eller det osyrade brödets högtid. Men jag inser när jag liksom satt och förberedde den här predikan att jag kommer också behöva säga någonting om de här plågorna. För det är ju ett lite svårt koncept att Gud liksom sänder plågor. Kanske inte en helt liksom politiskt korrekt text. Man behöver liksom säga någonting om det för att kunna liksom ta in det och förstå det. Syftet med det här. Så jag kommer börja med det, så ska vi läsa texten. Och sen har jag 2 punkter utifrån den här texten som vi ska läsa. Det första jag vill säga är att de här plågorna, de är egentligen inte riktade emot människor, utan de är utformade på ett sätt att visa på att Egyptens gudar är maktlösa. Och jag har en bild med mig och du kommer behöva ha extremt bra syn för att läsa om det här. Jag vill bara illustrera att det här går att googla upp i efterhand. Alla de här plågorna som sänds över Egyptierna för att de ska släppa Israels folk, de går att koppla till gudar i liksom Egypten. Och de är designade till att liksom visa på att de här gudarna är maktlösa. Man kan ju fundera på varför Gud sänder gräshoppor. Varför sänder han gräshoppor? Jo, men det är för att det finns en gud i Egypten som ska skydda landet emot gräshoppor. Troligt specifik gud måste jag ändå säga. Gräshoppsguden finns där. Den 9:e plågan, solförmörkelsen, är riktad emot flera solgudar som fanns inom den liksom egyptiska kulturen. Så att det här är viktigt att se, tänker jag. Det är egentligen inte riktat emot människor utan emot liksom en kult och en annan form av gudsdyrkan. Det andra jag vill att du ska ta med dig när du ser det här, den här listan på de 10 plågorna, är att jag tänker att de också på något sätt visar på Guds barmhärtighet. För det är egentligen bara den sista plågan som kommer med ett stort mänskligt lidande. De andra är, tänker jag, designade för att liksom avväpna den här hedniska kulturen. Det stora lidandet kommer i slutet när Gud har liksom tömt ut alla andra alternativ. Då kommer det stora lidandet. Så på ett sätt skulle man kunna säga att det här också visar på att Gud är barmhärtig. Han tar de 9 första alternativen. Det var det andra. Det tredje jag vill säga om de här plågorna, det är att Man behöver, tänker jag, se det ur ett frälsningshistoriskt perspektiv. Det här är en väldigt, väldigt, väldigt speciell händelse som är av stor vikt. Gud befriar sitt egendomsfolk, formar ett eget folk till sig. Genom det här folket så kan han sända sin egen son till att dö på ett kors för dig och mig, så att du och jag inte behöver leva som slavar under synden. Vi behöver se den stora berättelsen. Det är inte så att Gud sänder plågor hej vilt omkring sig. Det här är en specifik händelse. Ta med dig den också. Sen finns det en fjärde grej som jag tycker kan vara svår att förstå i den här texten. Och det är att det står vid flera tillfällen att det är Gud som förhärdar faraos hjärta till att inte släppa Israels folk. Och då kan det vara bara som en bra påminnelse att de tre första gångerna det står om faraos hjärtan, så är det han själv som förhärdar sitt hjärta. Sen står det att Gud förhärdar hans hjärta. Och det här, det tycker jag också är liksom en svår grej att förstå. Men jag tror att man ska se på en del straff i Gamla testamentet som att funktionen för dem är att antingen göra hjärtat hårt eller mjukt. Det finns andra liksom härskare i Gamla testamentet som får ett straff över sig, men som istället omvänder sig. Den möjligheten finns. Men i det här fallet så verkar det som att Gud också använder den här onda despoten till att fullfölja sitt syfte eller sin plan med det här folket, att befria dem. Där har ni min ingång till plågorna. Känns det okej? Okay? Vad skönt. Bra. Då kan vi läsa dagens text. Följ med mig till Andra Mosebok, kapitel 12, vers 21-28. Mose kallade till sig de äldsta i Israel och sa till dem: gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Ta en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträdet och på de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen, för Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på den övre dörrträdet och på de båda dörrposterna, så ska han gå förbi dörren och inte låta fördärvaren komma in i era hem och slå er. Detta ska ni hålla. Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren ska ge er, som han har sagt, ska ni fira denna gudstjänst. När era barn frågar er: vad betyder den här gudstjänsten? Ska ni svara: det är påskoffret åt Herren. För han gick förbi Israels barns hus i Egypten när han slog egyptierna och skonade han våra hus. Då böjde folket sig ner och tillbad, och Israels barn gick iväg och gjorde så som Herren hade befallt Mose och Aaron. Den här texten tänker jag är otroligt viktig i hela berättelsen i Andra Mosebok. För vid det här tillfället så går folket från att vara egentligen ganska passiva åskådare i hela det här dramat till att bli aktiva deltagare. När man tillbar på den här tiden så var det altaret som stod i centrum. Och i den här texten så flyttas altaret in i deras eget hem. Det är där gudstjänsten firas. Och det är de som blir medlare mellan Gud och människor. Hela folket. De får en prästidentitet och de får börja praktisera det som vi ser senare i det 19:e kapitlet som vi kan läsa också. Ni ska för mig vara ett rike av präster, ett heligt folk, säger Gud genom Mose. Och jag skulle vilja slå ett slag för den här prästidentiteten, för jag tänker att det är inte bara någonting som hör till Gamla testamentet eller till Guds egendomsfolk, utan det är någonting som du och jag också skulle kunna ta till oss här idag. Och jag har med mig två till bibelord från Nya testamentet för att visa på att det här är egentligen ingenting som försvinner i Nya testamentet, utan det trycks på här också. Petrus skriver så här till församlingar i Romarriket i första Petrusbrevet. Vi ska se om det kommer upp här. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Och i Romarbrevet 12:1 så står det så här: därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Det är de här två verserna som poppar upp ur Bibeln för Martin Luther och som leder fram till liksom den protestantiska kyrkans födelse. Det är det allmänna prästadömet. Det här finns ju i våran tradition, men jag tänker att konsumtion och individualism har inte varit så bra för den protestantiska kyrkan. För den har gjort tron, det som var tänkt att vara ett heligt folk, det som var tänkt att vara ett allmänt prästadöme, den har gjort tron till att bli en privat sak. Någonting som jag anpassar efter mitt eget liksom, tycke eller smak. Någonting som är egentligen helt på mina egna premisser. Och vi pratar jätteofta om att du kan få ha en relation med Gud. Och det är helt, helt sant. Men glöm inte bort att en relation bygger på två parter. Det är inte bara jag och mina preferenser. Eller hur jag vill ha det. Eller hur jag vill forma min tro. Eller mitt gudstjänstliv eller vad det är. Det finns en till spelare om det ska vara en relation. Och det är Gud. Och Gud har sina preferenser. Gud har sina premisser. Gud har sin önskan om hur vi ska leva våra liv. Och hur vi ska komma och tillbe Gud tillsammans. Så jag vill slå ett slag. Jag tror att det här är så viktigt. Att vi också upptäcker prästidentiteten. Du är kallad till att vara en medlare mellan Gud och människor. Och när vi kommer till kyrkan så är det inte bara av slentrian eller av gammal vana. Utan vi kommer till kyrkan för vi vill tillbe en helig Gud. Vi vill komma med ett offer till honom som behagar Gud. Det finns en till spelarrelationen. Så viktig. Så ta med dig det hem. Fundera på prästidentiteten. Har den satt sig i ditt hjärta? Jag tror att det är så viktigt att vi inte bara säger det här med att vi ska ha en relation med Gud som något slentrianmässigt och som egentligen bara sker när jag själv känner för det eller tycker det. Utan du har ett kall över ditt liv att vara en präst. Första veckan så pratade jag om plattform och pelare. Och jag pratade om att vi alla på något sätt lever upphöjda på en plattform. Det är vårt liksom eget tycke och smak, vår egen njutning, vår egna preferenser som egentligen styr våra liv. Jag tror att Gud vill forma pelare bland sitt folk. Han vill forma pelare i vår gemenskap. Och ett sätt tror jag är att göra det genom den här identiteten, att se på sitt eget uppdrag och sin egen roll som en präst. Det andra jag vill att du tar med dig från den här texten, det har att göra med hemmet. För som jag sa innan så flyttar altaret, tillbedjan in i de israelitiska hemmen. Det är kring matbordet som den här gudstjänsten firas. Och jag tänker att du skulle ta med dig den här funderingen. Hur kan ditt hem bli en plats för tillbedjan? Det här konceptet finns ju, jag visar det bara för jag tänker att jag ska vara tydlig också i Nya Testamentet. Vi kan ta nästa bibelord. Det står i Apostlagärningarnas 2 kapitel, vers 46. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Kyrkan eller templet står inte i liksom kontrast i hemmet, men de två behövs för att bygga en stark församling. Hemmen är så viktiga. Jesus säger så här i Matteus evangeliets 6 kapitel, vers 6. Nej, när du ber, Gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. I det fördolda så formar Gud pelare. I hemmen formar Gud pelare i tron. Och jag tror att ibland så har konsumtionstänket fått oss att tänka att det är kyrkans liksom uppgift att undervisa eller ge evangeliet. Men jag tänker det är att gå bort ifrån en gudagiven uppgift. Att faktiskt bära tron i hemmet. Så om du är här som har familj, fundera på vad gör ni med er måltid? Kan den få vara ett tillfälle för tillbedjan? Och jag vet att man har olika förutsättningar. Jag har småbarn, ni som vet att de inte sitter som ljus. Utan det är ganska mycket spring i benen. Så jag vill inte sprida någon illusion av att det här är enkelt på något sätt. Men det är viktigt. Det är viktigt att tron också får en plats i hemmet. Kring matbordet. Låt den få synas där. Fundera över vilka ritualer ni praktiserar i ert hem. För i hemmen så formar Gud pelare. Och du kanske finns här som är den enda kristna i din familj. Då skulle jag vilja säga till dig att du kan få vara en pelare i tron för din familj. Och du kanske finns här som inte har någon familj. Du kan få fundera på hur ditt hem också kan få bli en plats för tillbedjan. Du har mer tid. Använd den. Kanske du kan öppna ditt hem för fler människor. Kanske kan det få bli en plats för tillbedjan. Och kanske finns du här som har, eller jag vet att ni finns här, som har utflugna barn. Kanske ska du bli en andlig fadder för någon här inne. Jag vet ingen ungdom som skulle tacka nej till en gratis lunch. Och jag vet att väldigt många unga människor är villiga och vill lyssna till dina erfarenheter av Gud. Så ta det ansvaret på allvar. Vi behöver kyrkan, men vi behöver precis lika mycket hemmen. Prästidentiteten och hemmen vill jag skicka med i den här söndagen. För jag tror att de två behövs om vi ska skapa en stark församling, en stark kyrka. En stark kyrka är inte en präst på en plattform, utan ett folk av präster som kommer tillsammans, som bär fram offer som behagar Gud i tillbedjan. Prästidentiteten och hemmet, ta med dem. Två sakerna från den här predikan idag. Nu ska vi alldeles strax gå in och vi ska fira nattvard tillsammans. Och när jag tänkt på nattvardstunden så har jag också tänkt på den första judiska påsken. För att det står vid några tillfällen att den första judiska påsken, den ska firas i hast. Det är det osyrade brödets högtid, det vill säga de skulle baka brödet utan gäst för de skulle vara redo att ge upp livet i Egypten och gå vidare till det förlovade landet. Och vi firar nattvard också i hast, skulle man kunna säga. Det är, hvis man står i kö och man får sitt bröd och man går vidare, det är en måltid i hast. Men det är också en påminnelse om att du och jag är inbjudna till att lämna våra liv i synd i hast. För att ta emot det liv som Gud har för oss och som inte har något slut. Vi lämnar ett liv under slaveriets synd i hast för att vinna livet med Gud. Nu ber vi. Jesus, jag tackar dig för nattvarden, Herre. Jag tackar dig för att det är ditt blod som är struket över våra dörrposter, över våra liv, Herre. Genom ditt blod som vi är räddade, Herre. Hjälp oss att påminnas om detta, Herre, i den här stunden som vi har framför oss, Herre. Jesus, hjälp oss att lämna ett liv som inte behagar dig i hast, vinna ett liv som behagar dig, som är fyllt innerlig glädje och frid, Herre. Hjälp oss att bekänna våra synder på rätt sätt, Herre, när vi firar nattvarden tillsammans, Herre. Du ser oss var och en, du vet precis vad vi bär med oss, Herre. Hjälp oss också att lämna det på rätt sätt i den här stunden vi har framför oss, Herre. Jesus, tack att du har kallat oss till att vara pelare i tron. Hjälp oss med den här prästidentiteten som kanske kan kännas väldigt långt borta för en del, Herre, och närmare för andra, Herre. Men tack att du vill forma pelare i tron, Herre. Hjälp oss att se vårt uppdrag, hjälp oss att se vad du har tänkt för våra liv, Herre. Hjälp oss att ta vårt ansvar, Herre, i detta, Herre, att vara stenar i ditt heliga bygge, Herre. Tack Jesus, Herre, för att du vill möta oss var och en den här stunden, Herre. I Jesu namn. Amen.